I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
The coldest winter I ever spent was a summer in California. Vidare, Mark Twain sa det här eller inte, det kan vi debattera. Men tills dess så ska vi bjuda in dig till Vinskolan. Din egna guvernör i ljudmediets delstat med något skakiga referenser på CV:t. Och vi som har en plan för hur vi ska ta det ideella delstaten in i framtiden är jag, Terminator, och du, Ronnie, the Teflon Man.
Vänta.
Ja?
Ronnie the...
Teflon Man.
Ah.
Ja.
Ja.
Känner du till det här referensmaratonet jag skickade in i huvudet på dig nu i introt?
Alltså det bearbetas. Terminator, yes.
Ja, det är bra.
Teflonmannen, sådär.
Ja, det är Ronald Reagan.
Ah.
Ja. Kallas Ronnie eller Teflon Don, säger man väl då, men Teflon President eller Teflon Man.
De har ju haft en skådespelande guvernör också. Det var just Terminator.
Ja, exakt. Även Reagan höll väl på med sånt här till och från.
Absolut. Han var en känd B-skådespelare.
Exakt.
Det finns inte längre.
Nej, det finns... Jo, tv-serier kanske. Oavsett, det vi ska prata om idag äntligen är Kalifornien. Ett av världens kändaste och största vinproducenter. Om ni undrar var resten av USA tog vägen i den här ekvationen så har vi pratat om det tidigare i ett annat avsnitt där vi pratade om det extremt breda konceptet hela USA men inte Kalifornien.
Det var lite udda faktiskt, men ja. Där gick vi igenom ganska mycket utav USAs historia och vinet, hur det började och sådär. Så
exakt.
Lyssna på det,
ja.
Om ni vill ha en fördjupning kring just USA.
Ja.
Hur det blev ett vinland. För ja. Det var ju långt innan Kalifornien fanns till.
Nej, men precis. Så att det, eftersom vi räknade ut förra gången. Och du visste hela tiden, pappa. Att Kalifornien är den stora vinstaten. Så bröt vi ut det ur USA. Och har ett eget avsnitt om bara Kalifornien.
Dessutom.
Ja.
Så tycker jag att Kalifornien är väldigt, väldigt roligt.
Ja, det är
att prata om.
Ja, jätteroligt.
Det märks på mig kanske.
Ja, det märks också när vi har pratat om sånt här innan. Och olika, så här, du är alltid engagerad om allting med vin. Men det märks extra mycket när det är någonting du tycker är extra kul. Och det här verkar vara ett av dem. Min första fråga till dig, är innan vi går in lite mer på det vi brukar fråga om och så där, är hur många gånger har du varit i Kalifornien egentligen?
Oj, oj, oj. Ja, jag var ju där några gånger innan. Jag jobbade på ett företag som hade sitt huvudkontor faktiskt i Santa Barbara. Det var ju lite tjusigt.
Ja.
Men sen jag hållit på med vin, ja, 7 gånger kanske där, 8, 9. Jag gissar 10 ungefär.
10 gånger.
Ja.
Det är ändå många gånger med tanke på att Sverige inte liksom angränsar till Kalifornien direkt.
Precis. Ja. Det är en lång flygresa.
Det är en lång flygresa.
Men det får man ta.
Och det har gjort ändå 10 gånger 2, antar jag då, på något sätt. Om du inte åkt någon sån båt eller någonting. Ja.
Nej.
Nej, det har jag inte gjort. Bra. Men då börjar vi från början. Med den frågan som vi brukar ställa helt enkelt. Vad är det med Kalifornien som gör det så speciellt som vinland?
Ja, det pratar vi lite grann med gäller USA. Och ja. Det som gäller för USA gäller väl även för Kalifornien. Eller gäller för Kalifornien kanske i ännu högre grad.
Mm.
Och det handlar ju om att även där märker man ju det här med det som vi pratar om, pioneer country.
Mm.
Nämligen att det är nybyggare. Och nybyggare tycker att alla ska lyckas, allt är möjligt. Alla önskar varandras framgång, allt det här som...
Ja.
Ett nybyggarland, ja. Mm. Man skjuter inte bara på varandra, man hjälper varandra också.
Två alternativ, antingen skott eller hjälp.
Ja, ja. Och sen det här också, att det finns en frihet. Friheten är ju liksom grunden i USAs existens.
Mm.
Och frihet ingår ju liksom att marknaden bestämmer vad du ska göra. Du är väldigt kommersiell, och det är du med i Kalifornien.
Mm. Vad heter det? Negativa friheter. Friheter från saker.
Ja, det kan vara också. Och sen, när det gäller det mesta så har du ju ganska generösa lagar.
Ja.
Och i vinsammanhang betyder det att man får ju göra vin på de flesta olika sätt och på de flesta olika druvor.
Just det.
Och blanda vilka druvor man vill. Och det ger ju naturligtvis möjligheter och skapar kreativitet hos alla de som håller på. Det, därför är de ju väldigt... De är ju pratsamma med varandra. Alla lyssnar. Ja, du har gjort så. Ja, du har blandat dem. Och du ska plantera det där. Oj, vad spännande.
Just det.
Så och då händer det grejer. Det är så otroligt dynamiskt.
Just det. Så det är liksom liberalt både så här rent ekonomiskt, juridiskt, men också lite så här jordbruksmässigt, eller vad man ska säga.
Ja.
Du har möjlighet att prova många saker.
Ja. USA har ju generellt sett en lagstiftning som gör det möjligt att i princip avskeda folk hela tiden.
Ja.
Men också att anställa dem nästa dag på något annat jobb.
Ja, just det. Ja, det har man sett på film.
Ja.
Ja,
och så är det lite grann. Mm. Sen, det som jag tycker är mest intressant som skiljer det från övriga USA är ju klimatet.
Ja, just det.
Vi nämnde lite grann utav det, men... Det är väldigt speciellt och det måste man ha koll på när man ska ha koll på Kaliforniens vinindustri. Och det är så att normalt sett är det ju kallare i norr och varmare i söder i ett land.
Ja, det känns logiskt.
Om man oftast är på norra halvklotet.
Ja, precis. Alltså. Om man är på den sidan av halvklotet. Annars kan det bli tvärtom. Ja.
Ja. Men här är det lite grann från väster till öster, det vill säga från kusten och in i landet som temperaturen skiljer sig.
Ja, just det. Varav mitt Mark Twain-citat i början kanske stämmer. Ja.
Han kan ha hållit till någonstans vid kusten där det kan bli väldigt kallt.
Mm.
Alltså längs hela kusten så är det ofta liksom, även i de riktigt varma trakterna. I San Diego minns jag en gång, det var liksom +5 grader på morgonen.
Ja, just det.
4 timmar senare var det 25 grader.
Ja.
Men de här kalla havsbrisarna kommer in hela tiden från... Då det här kalla Stilla havet driver in längs kusterna, driver in i olika dalgångar ut mot kusten. Det finns ju lite sån här randberg ut mot havet, men så är det som gluggar in i det där. Och där tränger den här kalla havsluften in och kyler ner de vinområdena som ligger där.
Mm.
Och det är väldigt intressant. Så att ett skäl till att de har lyckats så bra är att de ju tog reda på det här för länge sedan. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om klimatet och sånt där. Och började räkna på var är det bäst att odla druvor. Mm. Och vilka druvor.
Ja.
På grund av just temperaturen.
Ja, och då sa någon Kalifornien.
Ja, och den varmaste delen är ju in i landet.
Just det.
Där det är nästan ökenaktigt. Det vet vi från andra ställen i Kalifornien.
Kan man se att det kanske egna så här, vad heter det, Nevada och sånt. Där det blir ännu längre in. Där är det verkligen öken liksom.
Så är det.
Ja.
Ja, så vad som är intressant är ju att det är så stort
som
vinland.
Mm.
Eller vinregion. Världens fjärde största vinland, så att säga.
Mm. Ja, det är ju spännande. Mm. Alltså, det känns ju lite konstigt att säga att någonting är intressant bara för att det är stort. Men det har ju sina antagligen, jag hoppas att vi kommer till det, det är inte bara en slump antar jag, men att det har ju sina anledningar till att någonting har blivit stort liksom.
Ja.
Därför är det kul. Kan det bli. Bra. Då tar vi liksom våra promenadskor, går in i våran DeLorean och tar oss tillbaka, inte till framtiden utan till historien, och pratar om kanske hur vi kom fram till den här fjärde största vinlandet vi har haft.
Får jag göra det?
Ja, take it away. Vad av folkvandringstiden, Karl den store och annat börjar vi någonstans?
Ja, och urfolk.
Urfolk, ja. Mm.
Nej, Kalifornien låg ju långt borta naturligtvis när USA blev till på ostkusten.
Mm.
Så att det invaderas ju ifrån söder. Och faktiskt var det ju affärsmän, militärer, men framförallt var det mycket präster och annat som byggde upp missionsstationer i Kalifornien från slutet på 1700-talet.
Ja.
Den första har jag noterat, det är 1769.
Mm-hmm.
Och den sista byggdes i Sonoma, och den kan man titta på fortfarande faktiskt.
Sonoma.
Kallas för Missions.
Ja.
Sonoma är staden som ligger i vinregionen, vindistriktet med samma namn, Sonoma.
Ja, men det kommer vi tillbaka till kanske.
Det kommer vi tillbaka till. Totalt byggdes det faktiskt över 20 stycken.
Mm.
Så det var liksom början på det, Sonoma. Då 1824.
Mm.
Och efter det så... Ja, det hade inte kommit några amerikanare dit egentligen. Det som vi kallar för amerikanare.
Utan, vill säga, gamla britter eller?
Ja, det var väl en blandning utav folk också. Men, så att 1846, det här tycker jag är roligt.
Mm.
Så blev det faktiskt republik.
Aha.
En alltså amerikan som tyckte att nu kan jag ta för mig, för det finns ju inga andra här.
Nej, okay.
Och han slog sig ihop med den gamle guvernören, den mexikanska guvernören, efter ett tag. Och vet du att då skapade de den berömda flaggan med björnen på?
Ja, just det. Det har man sett på olika sådana filmer, tror jag. Återigen, mina referenser till allt är...
Men du har varit i Kalifornien, så du har ju sett den säkert flaggandes på hus tillsammans med den amerikanska flaggan.
Ja, det ska sägas att jag var väl typ 15 då, så det är inte nyligen. Men ja, absolut, jag minns det säkert från där, men också bara från typ populärkultur.
Och den kallas alltså för The Bear Flag.
Ja.
Och då står det California Republic på den.
Gör det?
Ja.
Det är kul. Visste jag inte. Det är lite sån Jämtlandsrepublik, fast lite mer seriöst kanske.
Ja, det var seriöst då. Men redan efter några månader så kom amerikanerna. Då fick de lite intresse. Så här kan inte hålla på.
Nej,
de var där i närheten. Så de ryckte in och sa det att vi tar över.
Ja, som amerikanerna gillar att göra. Inte bara på sina eget land, utan även generellt sett i världen. Så här får ni inte göra. Hej, hej. Här kommer vi in och hjälper till. Men om man har läst sin Kalle Anka, så vet man ju att guldruschen hände ju här någonstans då.
Jep.
Ja.
De hittade guld 1848.
Ja, ja. Grattis alla amerikaner som skulle dit.
Ja, och det blev naturligtvis guldrush, som du sa.
Ja.
Och gold diggers.
Ja.
Och det var året efter när de hade fått reda på detta som det blev verklig fart. De första hittade nog ganska mycket guld.
Ja.
De andra hittade nog inte riktigt lika mycket, men det var många som försörjdes och blev rika på allt möjligt annat.
Mm.
Man kunde bli rik på att sälja spadar.
Ja, visst. Ja, det byggs ju upp en industri.
Ja, det blev ju så. De här gold diggers som kom då året efter, det kallas för 49ers.
Aha.
Och det är ett känt begrepp, inte minst i sportsammanhang och sånt där.
Det är det 49th state, eller? Nej.
Nej, nej. The 49ers. Ja. Jag vet inte, det är väl...
Ja, de kom året då?
Ja.
Ja, okej. Okay. Ja. Ja, det låter rimligt. Bra namn. Inte jättefyndigt. Får 2 av 5 i betyg, namngivningen.
Men i alla fall då...
Mm.
Fanns det behov av vin och öl och allting, sprit och allting som kunde drickas på saloner, hotell och längs byarna, samhällena som växte upp på vägen mot Sierra Nevada.
Mm, jag förstår.
Där de grävde guld.
Ja.
Faktiskt är att jag har varit på saloner där uppe en gång där ett par jobbade och sa, vad gjorde de på dagarna? Ja, de kollade efter guld fortfarande.
Det är sant.
Ja, ja. Man kan hitta guld.
Ja, det är någonting, då ansågs det liksom... Så här, frihet, vi gräver vår egen lycka. Idag är det mer såna knäppa program på folk som åker ut till olika ställen och säger att de har hittat guld på någon så här ö.
Det är lite grann en livsstil.
Ja, jag antar det. Det är fint, det är lite samma som folk som gillar att jaga kanske. Det är så här, man jagar, men det är härligt att vara ute i naturen.
Ja, så det är det. Så här,
det är kul med guld, men det är härligt att vara ute i naturen.
Härligt att gräva, jo.
Ja, exakt.
Men då blir det i alla fall fart på vinindustrin. Och det fanns ju lite grann kring de här missionsstationerna. Men det växte explosionsartat. Under slutet av 1800-talet.
Just det.
Det är en av dem som man brukar prata om. Det är liksom den kaliforniska vinindustrins fader. Det ska alltid finnas en sån. Man bara ungrar och heter greve kanske det på köpet. Augustin Hersti.
Ja.
Och han började importera sticklingar. Alltså vinranker dit. 100 000 sticklingar har jag någon uppgift om. Och från 300 olika druvor och började sälja och marknadsföra det där. Och det var i början på 1860-talet då.
Ja, just det.
Och det var troligen han som kom med Zinfandel också. Där det blev lite namnförväxling och sånt där.
Just det. Ja, men bra. Då behöver vi komma in lite mer på själva, om det andra var lite mer allmän historia, så började hända saker i vinvärlden nu så att säga.
Ja, men det gjorde det. Och som sagt, det växte väldigt mycket. Det är roligt med att en av de första stora vinproducenterna var en åländsk sjökapten som hette Gustav Nibaum.
Ja.
Och det är lite roligt att en av de första stora vinproducenterna, han var en åländsk sjökapten.
Jaha, ja, det är spännande.
Ja, det är roligt. Ja. Hade hållit på och jagat päls, vad det var. Gustav Nibaum. Och sen blev det Nibaum Coppola, efter Francis Ford Coppola när han köpte det hela.
Ja.
Och sen blev det väl bara Coppola och nu är väl det sålt också. En rolig sak är att 1889 var det världsutställning.
Det jag tänkte fråga. Var är vi i historien nu? Vi är
fortfarande 1889, ja. Var det världsutställning i Paris.
Ja.
Och eftersom jag pratat om det några gånger så vet jag att de vann 20 av 39 medaljer i de här vintävlingarna.
Vilka är de?
Amerikanska, kaliforniska vinproducenter.
Jajabubb.
Så då förstår man att det var stort.
Ja.
Alltså från 1870, då gjorde de några 100 000 hektoliter. Början på 1900-talet, flera miljoner.
Ja, det är en utveckling.
Ja. Ja. Det kan man snacka utveckling.
Verkligen.
Ja, och sen kommer ju det här som vi har haft ett helt avsnitt om.
Ja. Prohibition. Ja. Förbudstiden.
Ja. Och det blev ju inte så bra.
Nej, alltså om man håller på med alkohol så är det väldigt dåligt att göra alkohol om man inte får sälja eller dricka det eller förtära det. Det har jag räknat ut i min professionella analys av det.
Ja. Ja, och det finns uppgifter om att det på många sätt dracks mer vin och sprit.
Just det.
Än vad det gjorde innan när man satte igång det. Det var ju liksom smuggel och man gjorde medicinflaskor utav det och man... nattvardsviner och så folk hemkörde ju viner i badkar och...
Ja, de löste det så att säga. Ja.
Sen är det roligt.
Sen blir det kul.
Ja, för då började det öppnas upp och friheter och då kom de här bröderna Gallo.
Ja.
Och det tycker jag är roligt att prata om dem.
Är det här då någonstans 30-talet efter förbudstiden? Ja.
Exakt. Och de var två bröder och de startade i Central Valley. Där det är varmt och allting växer och frukt och äpplen och allting. Varma delen av området mellan Los Angeles och San Francisco.
Ja.
Och de blev så stora. De gjorde ju väldigt mycket. Det var duck wine som var lite söta viner. De hette Burgundy och Thunderbird och allt möjligt.
Ja, jag tror du får förklara duck wine igen tror jag.
Duck wine är vin blandat som en läsk ungefär.
Ja. Gott, men gott. Inte det vi ser som vin idag.
Nej,
kanske.
Men det fick ju folk att dricka vin istället för öl. Och just när man väl har börjat dricka vin så kanske man vill ha lite bättre vin.
Ja.
Liksom svenskarna ofta har druckit halvtorra tyska viner när man började.
Fortfarande gör.
Ja. Och jag tycker det är roligt med den historien som det sägs att den ene brodern, Julio, han skulle sköta om, producera vinet, sköta om vingårdarna. Och den andra skulle sälja dem, marknadsföra de här vinerna. Och då säger Julio, det här är typiskt amerikanskt, jag ska göra mer vin än du någonsin kan sälja. Och då svarar Ernest,
ja.
Skulle säga det, du, inte en chans. Jag ska sälja mer vin än du någonsin kan producera.
Jaha.
Och så körde de.
Och så körde de igång. Och det här har förmodligen aldrig sagts, eller hur?
Nej, men logiken fanns där säkert.
Ja, det är väldigt kul. Det låter otroligt som en sån, när man är på tour på USA så stannar de vid någon sten och så säger de det här. Ja, men jag fattar, om man har den liksom idén om sitt vinmakeri, då blir det fart.
Ja, det blev det.
Ja.
Men alltså, det är också intressant, och det ska man hedra Kalifornien för. Det händer ju väldigt mycket, som så. Det är ju väldigt dynamiskt. Och man utvecklar kvaliteten. Och två sådana grejer är ju det här med temperaturkontrollerad vinproduktion.
Mm.
Att man inte behöver vara nere i grottor eller i källare för att göra rätt temperatur. Utan de lyckades kyla de här tankarna och göra att vinet blir mycket bättre.
Ah.
Röda vinerna blir inte så kokta och de vita vinerna blir mycket fräschare.
Visst, det är ju på två saker. Kokt vin är
ja, men så var någonting. Det ju förr. Ja, alltså, viner på Medelhavet, och man kände direkt de hade en viss russinton.
Ja, just det.
Och sen börjar de ju producera vin mer kommersiellt som endrusviner.
Just det.
Och det har vi ju nämnt innan. Det kallas för varietal wines.
Varietal
och man kan säga att det är en slags uppfinning det också. Att göra druvan till hjälte på flaskan.
Mm. Det är ju någonting, den trenden fortsätter ju idag.
Ja,
starkt.
Ja. Mm. Många länder har ju blivit stora på grund av att de gör så.
Mm.
Och även södra Frankrike till exempel, där man får göra det nu för tiden.
Ja. Ja, men precis. Och det är väl det som jag tänker utifrån det vi har pratat tidigare avsnitt. Någonting som har gjort Kalifornien känt.
Absolut.
Ja.
Och det var ju den store vinambassadören Robert Mondavi som hittade på det här på 1960-talet.
Mm. Känns som vi borde ha ett avsnitt bara om honom snart. Så mycket han som har kommit upp. Ja.
Men under 1950-talet hände det väldigt mycket med kvalitetsviner. Man ville göra vin i Bourgogne-stil väldigt mycket innan de tog över och började göra Cabernet Sauvignon för hela slanten. Ja. Och Chardonnay.
Chardonnay. Mm.
Ja. Och det för oss ju omedelbart till 1976, som är ett berömt årtal i Kalifornien och hela USAs vinindustri.
Mm.
Då höll man en blindprovning i Paris.
Mm.
The Paris Tasting.
Mm.
Och där provade amerikaner viner. Vi har nämnt det här tidigare. Men det var ju två stycken kaliforniska viner som kom i topp.
Ja.
På den röda och vita sidan.
Ja, just det. Det har vi tagit upp. Ja.
Chateau Montelina och Stag's Leap.
Ja, och det var här, allt det här vi har pratat om innan. Fransmän skriker i kuddar. De säger merde alors. Och sen så går amerikanerna...
Ingen trodde att det var sant.
Nej,
att
jag fattar
skulle kunna hända. Men det skapade en viss stolthet.
Mm.
De hade som sagt varit stora i slutet på 1800-talet, men nu kände de så här, ja men herregud, vi kan ju.
Ja, det är ju självfrån det.
Ja. Och efter det så tog det ju riktigt fart på 80-talet, framförallt i Napa och Sonoma, norr om San Francisco alltså.
Ja.
Där de här garagevinerierna växte och många började med druvodlingar och det hände väldigt mycket där under 80-90-talet.
Mm.
Så att det har bara fortsatt sedan dess.
Ja, men sen...
fler och fler druvodlare har börjat göra sina egna viner.
Mm.
Mer och mer pengar har ju kommit in från San Francisco, Silicon Valley och rika skogsägare i norr och allt har ju satsat på det här. För att om man har mycket pengar är det väldigt roligt att satsa dem på vin.
Ja, det är ju en rik delstat i USA va?
Exakt. Ett annat årtal som jag tycker är viktigt är 2006. Och Kalifornierna tycker det är ännu viktigare kanske.
Aha.
Och speciellt de som producerade Merlot-viner.
Ja, okej. Okay. Jag har en misstanke om vad det handlar om, men fortsätt.
Du har hört talas om, eller kanske sett filmen Sideways.
Jag har inte gjort det faktiskt.
Du har inte? Nej. Det brukar kallas för Sideways-effekten det här.
Mm. Mm.
För att efter den filmen så minskade försäljningen av Merlot med 20%.
Aha.
Och försäljningen av Pinot Noir ökade med 20%.
Det är otroligt att en film kan bara göra det.
Ja. Och det handlade om två grabbar. Den ena skulle gifta sig och den kompisen tog med honom ut på en vinresa. Därför att kompisen spelade av Paul Giamatti.
Ja.
Det vet du.
Ja, jag vet vem det är.
Och han var väldigt intellektuell och författare och gillade, älskade Pinot Noir-viner och försökte lära honom Pinot Noir. Han struntade totalt i det. Men i ett tillfälle så sa han verkligen så här. Nu har jag citerat det här, kommer citera det här, Nordgrant. If there's anyone ordering Merlot, I'm leaving. De satt på en restaurang då. Det var ganska tydligt.
Liksom, fanns det någon botten i det här? Eller var det bara att det råkade porträttera en åsiktsstark vinperson och sen tog folk till sig det bara?
Nej, men de var ju Santa Barbara County runt där på olika delar och nya vinerier. Där var Pinot Noir väldigt populärt.
Ja, jag fattar.
Och är så fortfarande.
Ja.
Några av de första och bästa Pinot Noirerna kommer därifrån.
Just det. Och vad kom hatet? Man kanske borde titta på filmen så vattar man vad fan hatar Merlot.
Jag är inte så förtjut i Merlot heller.
Nej, okej. Okay. Du håller med på Paul Giamatti.
Nej, men alltså, vissa Merlot-viner blir ganska tråkiga. Det är...
You're leaving, är det jag försöker säga.
Ja, I'm leaving.
Ja, men bra. Är det något årtal efter 2006 som du känner att du har på din
finns
lista?
Finns inga mer årtal.
Finns inga mer årtal. Efter det, historiens slut.
Men efter det så har det ju bara ökat och ökat. Men man kan väl säga... I början på 2000-talet så hittade Kalifornien sin form med väldigt, väldigt attraktiva vingårdar, besöksmässigt. Otroligt vackert vingårdslandskap och en produktion utav världsviner.
Just det.
Överallt. Där de försökte naturligtvis överträffa varandra. Många hittade nya stilar och det är en fantastisk utveckling där under 2000-talet också.
Ja, det får man säga med tanke på hur mycket kaliforniska viner det finns på typ Systembolaget.
Ja, men de har blivit rätt dyra.
De har blivit dyra.
Men det beror väl lite på dollar och annat.
Ja, så är det. Ja, men bra.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Vi brukar ju prata lite grann om geografi / klimat. Liksom. Du har tagit upp lite om det innan att det är lite spännande klimat och kanske bra geografi i Kalifornien. Vad är det man ska kunna eller ta till sig där?
Nej, men det finns en sak man ska kunna och det är hur de räknade ut det här som jag nämnde i början när vi pratade om att det är det är så unikt med Kalifornien, för de har ju det här kalla Pacific Ocean, Stilla havet, som kommer med kalla vindar uppifrån Alaska och andra delar. Och kyler ner hela området från kusten och inåt på nätterna. Och sen på dagen blir det hett igen. Och då börjar de räkna på det här faktiskt. Och redan 1868, kommer jag ihåg, inte för att jag var med då.
Nej.
Då räknade en professor vid Berkeley University, fanns redan då, ut var man skulle odla olika saker beroende på hur varmt det var.
Oj.
Och du la fram en karta där till dig.
Ja, jag har sett det ligger en väldigt liten karta, ska jag säga. Men det är olika så här, zoner och någonting, värden och någonting i de här zonerna.
Exakt, du har ögon att titta med.
Ja,
och de röda områdena, det är de som är varmast och de blå är kallast.
Ja, och då kan jag konstatera, om jag ska liksom överföra mina ögon till era öron här, att det är väldigt mycket med rött och orange, det vill säga varmt då. Mm. Och det ligger in mot landet. Och sen är det ganska mycket, eller väldigt lite, men där det finns blått och grönt mot kusten.
Ja, och inte speciellt i söder eller norr, utan...
Nej, men det är lite jämnt fördelat. Men det makes sense. Vid kusten blåser det kallt och in mot landet så är det varmare.
Ja, och det här är alltså en temperaturzonskarta.
Ja.
Där räknade ut då temperaturen. Och det är så fiffigt gjort så att man kan använda det i olika delar av världen.
Mm.
Och det handlar om att man slår ihop alla grader de dagarna det är över 10 grader.
Okay.
Alla de graderna som är över 10 grader, de dagarna det är över 10 grader, räknar man ut då. Då kan man få ihop ett antal tusen, eller upp till 4-5 tusen dagsgrader då. Och då visar ju det hur varmt eller kallt det är under året, under växtsäsongen. Och, så att det har de gjort. Och då kunde de ju bestämma att här kan man odla lite svalare druvor. Här måste det vara mer tåliga. Och där inne i landet ska vi nog ha mest russin. För det blir russin ändå.
Ja, men och då, precis, då kan man placera olika druvor så här. Ja, men här passar det med Bordeaux. Där det är lite kallare då, antar jag kanske. Och sen vill man ha lite mer italienska såna viner där det är varmare.
Ja,
eller?
Sicilianska.
Sicilianska kanske, ja. Etnaviner.
Etnaviner.
Ja, jag är med. Så att du får en bredd i Kalifornien som är spännande.
Ja, som är helt annorlunda än i andra länder.
Just det.
Så att och det här är liksom, geografin är ju. Det är ju, efter de här öknarna, Central Valley, så går det upp i bergen i Sierra Nevada, där det kan vara iskallt, där kan man åka skidor. Och så ner igen på andra sidan, då kommer man till Nevada och Las Vegas. Och det är hett igen, och där är det ännu hetare.
Ja, just det. Ja, intressant på det. Det är ju stort, Kalifornien, så att man förstår ju att det finns mycket olika temperaturer. Väldigt intressant kommentar från min sida.
Det är som att åka nästan genom hela Sverige faktiskt. I alla fall upp till halva Sverige, om man ska åka från Kalifornien norr till söder.
Just det, så halva Sverige är det halva Sverige anser är hela Sverige, så du kanske har rätt. Bra, eller är det något mer du vill säga om klimat?
Icke det minsta.
Bra, då promenerar vi vidare. Någonting det finns i Kalifornien, tror eller ej, förutom temperaturmätning från Berkeley, är druvor. Vi har pratat om några, vi har sagt Pinot Noir, vi har sagt några andra. Jag ska inte säga det du ska säga nu, utan vad finns det för druvor och vilka är mest populära, pappa?
Ja, de mest odlade druvorna är Flame Seedless och Thompson Seedless.
Ja, okej. Ja, det här är i andra typer av druvor, va?
Ja, det är de som gör russin.
Just det, du kan inte lura mig.
De står faktiskt för 50% av druvodlingen.
Jaha, tjö.
Det blir mycket russin.
Det är mycket russin. Gott.
Mycket russin.
Tycker russin är gott.
Sun made. Annars är det ju de här druvorna som är populära.
Vilka har vi då? Vad har vi på topplistan?
Ja, rött och vitt.
Ja.
Chardonnay. Cabernet Sauvignon.
Ja.
Pinot Noir.
Ja. Yeah.
Merlot.
Yes.
Zinfandel.
Gott.
Sauvignon Blanc.
Yes.
Syrah.
Yeah.
Pinot Gris.
Gott.
French Colombard.
Den har jag aldrig hört. Vad är French Colombard?
Ja, det är en sån här druva som har hängt med länge. Och jag kan väl påstå att om man köper en vit box från Kalifornien så är det nog mest French Colombard.
Aha.
Och köper du en röd box så kan det vara Ruby Red, som också är en sån här variant de har.
Det låter som hittepå.
Det låter som hittepå, men ja, de har ju fått fram en del druvor eller odlat upp mark med druvor som ger mycket frukt och mycket saft och mycket must och mycket vin.
Mm. Ja, okay.
Men alltså, det odlas hundratals olika druvor och fler upptäcks. Därför att många av de här i gamla vingårdar de hittar idag är importerade av italienare och tyskar. Det var ju de som kom i slutet av 1800-talet framförallt för att bidra till att skapa den kaliforniska vinindustrin.
Just det. Ja, men bra. Då har du topplistan där. Det är ju oväntat att Chardonnay är den mest populära.
Ja.
Men de ändå sprängt
det
in.
Det blev nästan så mycket så att det fanns ju ett talesätt.
Ja.
ABC. Under en period när man gick in på restaurang.
Ja.
Man skulle beställa ett vitt vin, så ABC, så var anything but Chardonnay.
Ja, det är fint ändå att man har någon form av distans till sin singularitet i Chardonnay. Ja, bra. Vad har vi för stilar då? Alltså så här, om det här är druvorna, vad gör det? Du har ju pratat om varietal wines.
Ja.
Wines heter det på engelska. Är det signifikativa stilen, skulle jag säga, genom de här druvorna?
Ja, det får man väl säga att det är.
Mm.
Och som man förstår av tidigare här, så görs allt i Kalifornien. Och har gjorts.
Ja.
Från torra till supersöta.
Ja.
Från moserande till portviner och blandviner av alla de slag.
Ja.
Men när varietalvinerna kom på 1960-talet så blev det otroligt populärt, för att folk gillar ju, det var ju plötsligt, då begrep man vad man
fick i sig. Ja, det är lätt att förstå. Uh-huh.
Ja. Men sen görs det ju väldigt mycket nu, så att säga Bordeaux blends. Mm. Vad är en Bordeaux blend? Jo.
Det är en massa druvor i en.
Vad heter det, sa du?
Det är en massa olika druvor.
Ja, det är det.
Ja.
Men Bordeaux, främst tänker man då på Médoc, och det är då Cabernet Sauvignon, Merlot, kan vara lite Malbec, kan vara lite annat också, men framförallt Cabernet Sauvignon och Merlot.
Ja, men det får man ge amerikanerna, de är bra på att paketera det. De är så här, folk kommer inte fatta alla de där 17 druvnamnen. Vi säger Bordeaux Blend.
Ja.
Och så gör vi en guldig etikett och så high five, och sen säljer vi det på Target eller någonting. Ja. Det behöver de inte göra. Men jag förstår, de har försökt liksom fånga den essensen på något
absolut
sätt.
Ja. Den enda druvan som jag inte vet så mycket om, det är Cabernet Franc, brukar ju förekomma där också. Den odlas inte speciellt mycket i Kalifornien.
Nej.
Det kan göra detsamma. Men som sagt, allting odlas.
Ja, jag fattar.
Och idag har det blivit populärt att göra såna här rånblandningar också.
De tar lite från Frankrike.
Som Chateauneuf-du-Pape.
Just det, det kallas rånblandning.
Det kallas för rånblandning, och då kan man ha, i rån kan man ha 18 olika sorter, tror jag.
Men så om man ska tänka på vinstil då med Kalifornien, då är det helt enkelt de här endruvsvinerna som de har blivit kända från 60-talet. Och sen har de börjat senaste årtionden med lite franska blandningar och gjort likadant.
Ja, det är ju vad de har velat göra egentligen från början. Men sen Mondavi skapade de här endusvinerna, så var det ju bara att hänga på.
Ja, tåget har gått. Ja, just det. Så är det ju ibland med trender. Det här händer. Ja. Vill du sälja någonting eller bara hoppa på?
Ja.
Ja, men bra. Om vi ska bli lite kommersiella då. Vi är redan i Kalifornien och i USA, så vi är redan superkommersiella. Men om vi ska prata lite producenter då kanske. Det är ju stort, det är många producenter ifrån, de gör mycket vin. Vad har vi för några?
Många.
Ja, många.
Ja, alltså det är helt otroligt. Det lär finnas kring 1000 kommersiella vinföretag. Och 5 gånger mer, alltså druvodling är väldigt vanligt också.
Mm.
Kalifornien är ju känt för fruktproduktion, så att det finns många företag, fruktproducenter, som har gått över till att odla druvor men inte gör vin.
Nej.
Sen är det allt fler av dem som efterhand, och det kommer en ny generation, tänker vi kanske börja göra lite vin också.
Mm. Förädla den här druvan och sälja det dyrare.
Ja. Ja. Ja, i Kalifornien finns nästan alla de största vinföretagen i världen.
Ja.
Som då EJ Galley, som de heter, Gallo, vi pratar ju om dem.
Ja, just det.
De fortfarande producerar omkring över 70 miljoner lådor. Det är miljardflaskor.
Ja, det är så svårt att ta till sig sådana siffror. Men jag antar att det är jättemycket, för det låter som jättemycket.
Ja, precis. Ja. Så att det är väldigt mycket stora vinföretag som har köpt upp en del andra.
Ja.
Och därför finns det ju väldigt mycket enklare viner också.
Ja, just det.
I Kalifornien.
Mm. Men av de här stora så är det då det här Gallo.
Mm. Ja, så det är väl de som är störst. Mm. Och sen finns det sådana stora företag som heter Constellation och där, som har köpt upp alla.
Ja.
Små för vinerier och
ja,
sånt.
Lite sådana paraplyvarumärken.
Ja.
Jag fattar.
Ja. Mm. Om man tittar på de 10 mest sålda vin, eller populäraste, största vinvarumärkena, så tror jag att 5-6 av dem är från Kalifornien.
Ja, just det.
Och sen resten är i princip från Australien. Aha. Några från Chile.
Aha. Det är ju intressant. Ja. De är bra på att slå mynt av sina idéer i USA. Det har vi kommit fram till.
Så är det ju.
Men finns det några, om man inte ska ha de här Constellation Brands och Gallo, är det några mindre som är lite roligare?
Massor.
Ja. Säg alla.
Jag tycker att man kan diskutera lite grann utifrån vinområdena. Vad finns det för intressant där?
Okay.
Och varje vinregion har sina intressanta producenter.
Mm.
Så att vi kan väl ta några namn bara när vi går igenom det här.
Ja, men då hoppar vi till avsnittet vi kallar vinregioner. Välkommen till avsnittet vinregioner.
Ja, vi är ju en vinregion, så det här får vi bli lite distrikt eller jag vet inte.
Ja, eller okej, det är ju inte ett land, så jag fattar vad du menar. Distrikt då?
Ja.
Vindistrikt. Där finns det ju några, de jag kan heter kanske Sonoma som du nämnde innan, Napa. Sen tar det slut för mig. Sen får du berätta vad du kan, pappa.
Du har ju varit där.
Jag har varit där. Som sagt, länge sedan. Men jag har varit. Mm. Var börjar vi någonstans?
Nej, vi kan väl börja i det så kallade för North Coast.
Ja.
Norr om San Francisco. Och där har du Napa Valley och Sonoma vid kusten. Och ett område som heter Mendocino som ligger lite längre norröver.
Mm.
Som faktiskt är lite svalare.
Mm.
Men det var ju här som vinodlingen drog igång i slutet på 1800-talet.
The original place.
Ja, det får man säga.
Mm.
Ute i Sonoma och i norra Napa först. Och sen har det dykt upp hur mycket vinerier som helst i de här områdena.
Mm,
där Napa är ju som ett... Ja, någon beskriver som en stor Disneyland när man åker igenom där. För det är fantastiska besöksmål överallt på de här vinerierna.
Mm.
Som gärna tar emot besökare också.
Var någon som beskrev Österlen som det är somras.
Det var inte lika bra.
Nej, Disneyland för svenskar som vill se autentiskt Skåne. Det är en annan fråga, förlåt. Ja, men där är det liksom, det har funnits länge. Det är stort, Napa Valley, Sonoma känner man till.
Nej, men där kan man åka runt ett tag.
Ja, det förstår jag. Det har du gjort kanske.
Silverado Trail.
Ja.
Där man hittar de här. Några som är kända, man kommer längre upp i alla fall. Chateau Montelina är ju roligt, de som vann där.
Chateau Montelina?
Chateau Montelina, byggt som ett litet franskt slott.
Ah, just det, det har jag pratat om.
Stag's Leap ligger också där.
Stag's Leap?
Och så sådana gamla klassiker som Heights och Behringer och förstås då Robert Mondavi.
Ah.
Som byggde ett jättefint ställe i spansk-mexikansk stil för 50 år sedan.
Ja.
Och ett fantastiskt arkitektoniskt mästerverk mitt över.
Ja.
Tillsammans med Rothschild.
Ja. Känd, rik, amerikansk familj. Ja,
ja, framförallt vinproducenten.
Ja. Ja, förlåt. Nu blandar jag ihop det här. Det är rätt. Ja.
Mm. Mm. Heter Opus One.
Ja. Ja, men okej. Okay. Och det här var North Coast då?
Ja.
Där har vi Napa och Sonoma och Mendocino Och vi har
lite andra små områden också. Ja,
men det är de stora. Ja.
I norr där producerar de väldigt mycket mousserande viner faktiskt.
Mm. Ja, okay.
Så att många av de stora champagneföretagen finns där.
Mm.
Sen har du ju det som kallas för Central Coast, alltså söder och lite öster om San Francisco.
Mm.
Öster om San Francisco är ett Livermore. Det är också ett väldigt gammalt vinområde.
Mm.
Det startades faktiskt. Det var ju på vägen upp för Gold Diggers.
Ja.
Så där finns väldigt gamla vinerier. Sen är det områden som heter Santa Clara, Santa Cruz och Monterey. Aha. Det ligger nere mot Monterey, den bukten.
Aha.
Med fiskindustrin och alltihopa.
Ja, just det.
Och söder där de, i det här området mellan San Francisco och Los Angeles, har vi ju, ja, det är ganska, de börjar bli riktigt, riktigt kända och stora. Det heter då Paso Robles till exempel.
Paso Robles.
Mm. San Luis Obispo. Och så då det här Santa Barbara som Sideways utspelar sig. Ja. Men de var runt och åkte i de här områdena. Mm. Och där finns det många nyskapande, dynamiska vinproducenter.
När du säger dynamiska, vad innebär det?
Ja, de hittar på nya saker.
Ja, okej. Okay. Vänligt sätt för att säga experimentlusta kanske.
Ja, ja, det får man säga. Och det görs mycket Pinot Noir-viner där nere.
Ja, jag fattar. Och då, det här skulle då, är det här Central Coast är lite mer innovativt då jämfört med klassiska North Coast, om man ska vara generell.
Ja, men lite yngre företag som kanske är lite mer nyskapande på många håll också. Mm. Men det är naturligtvis en stor turistindustri. När du kommer närmare Los Angeles så finns det miljoner människor som älskar att åka ut och besöka vinproducenter och köpa med sig vin hem.
Amen.
Där innanför då är det här som jag pratar om med E.J. Gallo. Stora fruktområdet.
Ja.
Och grönsaker och allting, Central Valley.
Okej, okay, så nytt område, Central Valley.
Ja.
Mm.
Det ligger också, som jag tror jag antydde, mellan Los Angeles och San Francisco, men en bit in i landet.
Ja.
Där är lite varmare och där odlar man frukt och grönsaker.
Mm. Gott.
Ja, alltså man pratar ju mycket om vatten och sådär. Man kan tycka att det saknas vatten. Och det gör det på många ställen. Men vi har ju Sierra Nevada med mycket snö. Så att det rinner ju faktiskt vatten i strömmar nerifrån bergen. Inte alltid synliga på marken, men bara man borrar en bit ner. Så finns det vatten på många ställen. Så att Central Valley lever ju på konstbevattning.
Ja, jag fattar. Ja, det har man ju hört mycket om, att de kanske inte borde hålla på med så mycket där för att de tar mycket vatten från vad det behövs. Men ja, en känd men konsekvens
problemet
av...
Problemet där är väl att de har varit bortskämda med vatten.
Ja.
Om inte lika mycket så kanske de borde odla på ett annat sätt.
Ja.
Så att det inte går åt så mycket vatten.
Nej.
Och det har ju varit en stor diskussion om det. Man brukar kalla det för water management i vingårdarna.
Ja.
Som man får börja ägna sig åt lite mera.
Får vara lite smartare i sin plantering och odling. Ja.
Men där i Central Valley ligger i alla fall enorma vinfabriker.
Mm.
Och där körs russin. Men intressant är Lodi.
Lodi?
Lodi, som ligger kring staden där i norra delen av Central Valley. Då börjar vi närma oss Sacramento, huvudstaden.
Mm.
Görs det väldigt mycket bra viner idag. Där är det inte lika hett. Så att det håller på att utvecklas. Det är ett stort kvalitetsområde. Där odlar de tomater och sånt för.
Ja.
Och nu odlar de druvor och gör jättebra vin.
Det odlas så himla mycket saker i Kalifornien.
Galet mycket.
Kommer jag döpa avsnittet till Kalifornien. Här odlas det en massa saker. Okej, jag är med. Så North Coast, Central Coast, Central Valley. Vad är nästa?
Nej, det är ett område kvar och det kallas för Sierra Foothills.
Ja.
Och det är också som vi sa, det här gamla området på väg upp mot guldgrävartrakterna. Ja. Och där ligger det gamla finarier och de nya. De har ju anrik historia, många av dem.
Mm.
Och det ligger många såna här små vilda västernbyar om man bara ger sig upp där.
Ja.
Men många av dem gör ju väldigt bra viner och har byggt nya vinerier. Och, så att det är ett väldigt attraktivt område att vara i.
Sierra
när man är
lite
på högre höjd.
Ja, okej. Okay. Ja, det är ju spännande. Det är ju, vi var någonstans där när jag var där med dig, pappa, när vi var 15.
Mm, absolut.
Då var vi i någon sån gammal, hette någonting, de hade så här population.
Volcano tror jag.
Volcano hette det.
Ja.
Och så stod det population 100, men det var överstruket. Och sen stod det 101 under någon hade skrivit för hand.
Nästa dag stryker de här så är det 98.
Ja, exakt. Det är manuell sån folkräkning där.
Gunslingers här.
Ja, just det. Det var det skjutit lite. Ja, så, men det här då, om jag förstår det rätt, Sierra Foothills heter området. Det kan ju inte vara lika stort som då till exempel absolut Central inte. Valley.
Men det var väldigt roligt att besöka det, eller hur?
Jättekul. Det är ju sånt man tycker är roligare. Om man ska vara ärlig, det är väl lite därför vi sitter med den här podden också. Det är ju roligt med de konstiga grejerna. Ja. Snarare än vad det nu hette, E&J Gallo, som gör jättemycket vin, så är det ju kul med då Sierra Foothills, eller vad de håller på med.
Och det här kan man ju rekommendera alla nu, att ta en vintur till Kalifornien.
Ja.
Var du än befinner dig så får du väldigt roliga upplevelser.
Jag förstår
och
det.
Du får smaka fantastiskt goda viner och annorlunda viner.
Mm.
Det produceras som sagt volym, bulk, billiga viner.
Ja.
Men de gör ju också några utav, om inte världens dyraste viner utan konkurrens.
Ja. För eller så här, är det något mer om det är klart att det finns massor mer om områden vi ska prata om, men är de här områdena man ska kolla på, tycker du? Eller?
Ja, absolut.
Och det är de som finns
kanske? Ja, det är de som finns. Ja. Och, ska man åka till Kalifornien första gången så måste man ju åka till Napa och Sonoma, naturligtvis. Och gärna ta sig upp till Mendocino också.
Ja, bra.
Åker man andra gången så tar man och kör kusten ner och tittar in lite grann i de här andra, de Monterey och Santa Cruz och Paso Robles, de här vi pratade om.
Paso Robles. Ja.
Men det tar ju ett par dagar att ta sig igenom där.
Ja, då kan man riktigt en sån sideways-resa som inte är bara i Santa Barbara då.
Ja.
Ja, jag känner mig ganska full med information här nu. Ni som lyssnar kanske kan ta in mer information.
Det
men det kan
är
inte
övertygad
jag.
Om. Men res dit och ta in mer information själva. Sitt inte hemma och lura på om ni ska åka till Kalifornien, utan åk dit.
Gör det bara. Skärp er. Nej, det behöver inte göra. Ni är jätteduktiga som ni är. Jag tycker vi packar ihop den här podcasten nu.
Kalifornienlådan
ska packas ihop och flyttas till nästa ställe. Får vi se vad det blir. Toppen, jättespännande.
Tack för idag.
Tack för idag, hej då.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong.
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.